Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkommen till Somna med Henrik, din gudomliga gran, din signifikanta suck i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Vad roligt att återigen få stifta din bekantskap. Vad roligt att återigen få sköljas i ditt bogskum. Eller det skulle innebära att jag liksom släpas, skjuts framför dig på något sätt. Jag menade mer utifrån bilden av att du susa förbi mig och att jag liksom skvalpar kvar efter din väldiga förbifart. Så den där allegorin får vi nog ta och sätta bakom örat. Vi sätter en liten nål i den och låter den ligga kvar tills den har mognat, vuxit till sig lite grann. Hoppas att du mår bra. Det är alltså jag som är din Henrik och du är somna och du har tryckt på play och nu är du klar för idag. Alltså lite grann som om du föreställer dig att du har, om du föreställer dig att du är klar med allt du ska göra. Jag vet ju att det förmodligen inte är så. Förmodligen finns det väl en massa kvar som du borde ta tag i och göra. Men just nu så har du ju slagit på den här podden just för att det inte finns så mycket annat att göra. Du är färdig. Just nu finns ingenting kvar på jorden du ska göra. Just nu. Imorgon kan du göra saker igen. Eller om en stund. Eller hur du nu lyssnar på podden. Men nu har du släppt förtöjningarna, kan man säga. Du har ankrat av, ankrat upp. Och glider nu till synes sömlöst ut på öppet hav. Apropå öppet hav, det blåser här utanför min studio. Väldigt mycket. Och jag är lite kärv i halsen. Jag ber om ursäkt för på förhand. Eller som autostavandet i min telefon vill varenda gång jag skriver förväg. Så vill den att jag ska skriva förräv. Vilket tydligen är ett ord, ett uttryck. I telefonens kretsar. Som är för mig helt okända kretsar. Alltså jag känner inte till språkbruket och de kulturella memes som telefonen själv ägnar sig åt när jag har lagt mig att sova på kvällarna. Ödesdigra, ömsinta ödlor. Jag ville bara säga det. Alltså det har ingenting med den här podden att göra. En ödesdiger ödla. Alltså att möta en ödesdiger ödla. Alltså det är ju ett uttryck som har begränsad tillämpning i Sverige idag. Alltså det är väldigt få av oss som står inför den där ödesdigra ödlan någon gång i våra liv. Däremot under kritaperioden var det kanske förhållandevis vanligt att olika gestaltningar, alltså varelser, stod inför en ödesdiger ödla. Alltså den ödlan som slutligen skulle komma att göra processen kort med en. Det här är berättelsen om en av de här ödlorna. Nämligen ödlan Ös. Ödlan Ös. Ödlan Ös levde under kritaperiodens nionde år. Kritaperioden är ju en väldigt lång period. 100 000 år. Mer, jag vet ingenting. Jura och Krita och Trias heter de. Det var i alla fall i slutet av dinosauriernas välde på jorden. Ödlan Ös är ju alltså inte den ödesdigra ödlan, utan snarare den ödla som ska komma att möta den ödesdigra ödlan. Ödlan Ös är den ödla vi ska ömma för i den här berättelsen. Ödlan Ös föddes det nionde året under kritaperioden och var redan från början ursöt, ursnygg, urgullig. En väldigt, väldigt väldisponerad ödla för sin tid. Mätt med den dagens mått så var Ödlan Ös en riktig pingla. En riktig ödlehunk, för att uttrycka sig med våra termer. Det fanns ju naturligtvis inte några sådana ord som beskrev ödlor på den tiden, utan deras språk bestod mest av ordet mat, ordet kiss och ordet fiende. De hade tre ord i sitt vokabulär. Och det är klart att om man bara har tre ord och måste bygga en hel mycket komplex världsbild baserat på de här tre orden, då blir det ganska, det blir en ganska fadd världsbild. I alla fall så var han en jättegullig dinosaurie. Hans moder och hans fader, som ju absolut inte hade samma fördelning av uppfostrans roller eller ens kände sig obligerad att närvara som vi har, eller däggdjur överhuvudtaget har. Ödlan Ös far var ju helt okänd för honom och ödlan Ös mor var också i stort sett fullständigt okänd. Det var helt enkelt väldigt svårt för ödlan Ös tidigt i livet att hitta rätt bland alla grinnor som ju uppväxtåren är en kavalkad av kaos. En så kallad kaoskavalkad. En så kallad kolfärgad kaoskavalkad. Eftersom det var mycket mörkt under den här tidsperioden. Jag kommer snart att sluta hålla på och harkla mig och så. Rösten blir långsamt, långsamt invand vid detta. Så lagom till att du tappar greppet fullständigt och säger, vad i helsike håller den här karn på med? Jag ska ju sova. Tror han att jag betalar dyra pengar för att höra honom harkla sig in absurdum? Nej, svarar jag då på den retoriskt ställda frågan. Eftersom det borde ju vara tydligt för alla och en var att det inte är min tro. Om man ville ha harklingar specifikt så räcker det ju med att bara ha sin vanliga sambo i sängen, så att säga. Alltså jag vet ju inte hur det är med din sambo, om du har någon. Men om den harklar sig ofta, menar jag. Jag kan ju inte veta det om din sambo harklar sig eller så. Det är ju inte någonting som jag har kontroll över. Generellt skulle man ju kunna säga att jag har väldigt lite kontroll över allt. Det är ju lätt att uppfatta mig, menar jag, eftersom min röst är så vad säger man? Uråldrig, va? Som en rosslande urgammal drake som ligger i en håla och vet allting men vägrar ta del av debatten utan bara ligger där och samlar på sig guld till domedagens inträde. Så är det alltså inte så, utan jag är som vanlig medelålders man. Jag är något så exotiskt, sällsynt som en vit medelålders medelklassman som jag är ungefär lika sällsynt som orrspel. Om man är ute och går och så kan man höra ett litet knakande i skogen, va? Då vänder man sig om och så tittar man till snabbt och då kan man få se glimten av en medelålders medelklass vit cisman skumpa förbi i sin tajta, svindyra cykeldräkt. Då vet man att man har sett något speciellt. Någonting väldigt, väldigt sällsynt. Tänk på det nästa gång du är ute i skogen. Det är inte ofta man får se en levande offerkofta. Tack. Här skulle jag kunna sluta programmet. Eftersom jag var ovanligt välfunnen där i både språk och tilltal. Men jag har ju trots allt ett avtal med dig, somna. Jag ska ju prata tills du somnar. Eller tills du har släppt greppet om tillvaron. Och flutit ut i vad som skulle kunna kallas som en fridens dimma. En fridens dimma. Så brukar man ju säga då förr i tiden, i gamla tider, när man hade mer koll på grejer överhuvudtaget. Man brukade säga då till sin partner så här, nu ska jag ut och simma i den väldiga fridens dimma. Och det betyder då, nu ska jag hamna i harmoni med mig själv. Acceptera mina egna tillkortakommanden. Saker jag inte kan kontrollera. Det är ingenting jag behöver hålla på att intala mig själv, utan det är snarare någonting som sker när jag aktivt tar del av varenda centimeter av existensen. När jag stannar upp och sätter ner klorna i tillvaron. Alltså bromsklorna. Så att jag tvärstannar mitt i existensen. Och känner hur den liksom attackerar förbi mig och försvinner bort. Först då kan jag på något sätt acceptera det som händer med mig. Eller det blir en stunds tidsfrist. Eftersom ett sånt uppstannande per definition befinner sig utanför tiden, menar jag. Ödlan Ös, som var så söt, hade det svårt i skolan. Många av hans dinosaurievänner uttryckte ett förakt och en fobi för hans söthet. De sa, hur kan en ödla vara så söt? Det är ju inte något som, det är ju mer däggdjur, menar jag, som är söta. Hur kan en liten, för det här var så ingen stor dinosaurie som på ett sätt också är missvisande att referera till som ödlor. Nu kommer jag göra det ändå för historiens skull. Men det, bara så du vet, så är det alltså lite missvisande att referera till dinosaurier som ödlor, eftersom vi vet ganska lite om vad egentligen. Det var lätt att tänka att det var ödlor då när vi hittade skeletten. Men att det är snarare så att de har mer gemensamt med fåglar, och allt det här vet du ju redan. Men det är ju mer en däggdjursgrej, det där att vara söt. Skrek de andra dinosaurierna med sina hesa, hånfulla röster. Mobbarna, ödlan ös mobbare, de tittade fram bakom skåpen och så sa de så här. De skrek så här med sina gutturala, oartikulerade röster. Så skrek de. Hur i hela hellefrun... Förlåt, jag tar dem. Varsågod, börja. Hur i hela hellefrun... Förlåt, det blir väldigt svårt. Jag snubblar på ordet. Helleflundra. Får jag ta om? Okej, varsågod, börja. Hur i hela helleflundrans namn kan en så kallad ödla, ehuru otacksamt nämnd sålunda, vara så till den milda grad söt och smaskig att se på, när vi andra förfanm ödlor äro så av naturen styggeliga, vidriga att se på, stinkande och osande, så som helvetet sin pestdoft andats över våra mödrar och fäder ut. Så skrek de med sina oartikulerade svartsynta röster. Och stackars Ös, han först så tänkte han att de var dumma. Så han hade ju ingen närvarande vuxen i sitt liv. Han sprang ur ett ägg precis som sina klasskamrater, och hade ju i den här, det var ju dessutom så att det var ju ingen riktig skolgång att tala om. Ödlan Ös hade ju ingen skola, utan det här var ju en dinosaurieskola som var som de åkte omkring på ett tåg. Och de sjöng en sång om ett dinosaurietåg. Alltså, fast absolut inte så. Alltså, om du tänker det tvärtom. För det där var ju en premiss från ett barnprogram som min dotter, när hon var mycket yngre, tittade på in absurdum. Vignetten var någon slags countrylåt om ett dinosaurietåg. Och det var något så fasansfullt innehållsmässigt att det skälvde i mig av ilska och ångest. Men som jag inte fick visa för henne då. För att det skulle ju vara att, så att säga, lasta mina bekymmer på den växande generationen. Vilket anses vara ett otyg i vissa kulturer. Och jag lät därför bli, av respekt för hennes växande sinne. Men nu så här i efterhand, när hon tittar på egentligen ännu värre saker, så kan jag anförtro dig då att hon tittade på dinosaurietåget, hette den, tror jag. och var då en av de värsta serier som någonsin har producerats på moder jord. Med vissa undantag. Mer om detta senare. Jag ska också säga det att hon har också insinuerat och institutionaliserat serier i mitt liv som jag inte visste att jag tyckte om. Serier som min dotter tittar på, som jag också tittar på. My Little Pony, Friendship is Magic. Så himla välproducerad och fin. Pinky Malinky, också på Netflix. Jätterolig, och jag ska någon gång göra ett program där jag bryter ner handlingen i den, för den är också ett väldigt fint persongalleri. En ömsint serie. Gumballs äventyr tittar jag ofta på med henne. HBO. Också jätterolig, vansinnig och kreativ. Home. Också Netflix. Också DreamWorks. Gjort mycket fint. Överlag tittar hon ju väldigt lite på stillsamma, välproducerade japanska filmer som jag vill att hon ska titta på. Från Studio Ghibli, Ponyo, Spirited Away, Totoro, Kikis Expressbud. Hon gillar inte de där som jag gillar. Det är väl ändå, skit, va? Att ens barn inte gillar det man själv gillar. Men i alla fall då, så har vi enats kring de här serierna. Och slutligen då, den här har jag pratat om förut i podden, men 12 för evigt, 12 forever, som jag tycker är en jättebra serie. Finns också på Netflix. Titta på den med engelskt tal. Strunta i barnen, titta själv. Och var någonting annat än din sketna gamla ålder, för en gångs skull. Och flyt med. Ja, det var en liten passus. Jag pratar ju egentligen om någonting som hände för 65 miljoner år sedan. Med det vill jag ha sagt att det fanns alltså ingen skola i den bemärkelsen som du och jag tänker oss en skola. Så när hans dinosauriemobbarvänner befann sig då bakom skåpen, som jag sa, så var det dinosaurieskåp. De är ju helt olika beskaffade. De är inte alls som vi, våra människoskåp där man stoppar in saker, utan dinosaurieskåp var mer avsedda för att stoppa ut saker. Det låter kanske konstigt, men om du tänker dig att du är inne i ett skåp och luckorna runt omkring dig inne i skåpet leder ut i friheten. Där har du dinosaurieskåp. Dinosaurierna var liksom fast i en mall, i en form. De hade ju de här dräkterna på sig. Ödledräkterna till exempel. Förlåt. Alltså det är en okänd... Det är ett okänt faktum att dinosaurierna faktiskt var utklädda till dinosaurier. De hade såna där T-Rex-dräkter och Brontosaurus-dräkter och Stegosaurus-dräkter och Velociraptor-dräkter och Ptetodactyl-dräkter. Från Butterix typ, som de sprang omkring med. Så att det var ju jättejobbigt förstås för dem att hålla på med dem där liksom. Och de fick ju inte ta av sig dem heller, för då hade ju folk fattat att det var... Förlåt, jag ska inte skratta. Då hade ju folk fattat att det var... att det var fake news. Så ja, på den vägen var det. Och så var det med det. De hade det skitjobbigt. De var fast i de där, och skåpen, det var då så att säga luckor ut i friheten. Därför kunde man ofta se dinosaurier stå med huvudet ut genom skåpsdörrarna och andas in den friska luften av oförställd existens. Någonting som för dem bara var en dröm. En avlägsen vallåt på tunet. Ljudet av lockrop långt bort ifrån. som de var oförmögna att ta sig till. Utom de allra minsta djuren, a.k.a. däggdjuren, som kunde hoppa ut genom skåpsluckorna och försvinna. Och det är därför som vi finns idag, därför att det här stora skåpet som var dinosauriernas värld, det blev liksom för litet efter ett tag, och det var därför de dog ut. Speciellt eftersom det kom en stor meteorit och slog ner på skåpet och plattade alltså till det fullständigt. Gjorde processen kort, kan man säga, med skåpet. Det hela var alltså väldigt mörkt. Dels var det ju kolmörkt in i skåpet. Så det jag håller på att berätta nu är alltså en historia om ödlan Ös som mötte en ödesdiger ödla en dag. Men redan nu i vår berättelse så har du ju förstått att det var inte så himla roligt alltid för dinosaurierna. De var anfäktade av allsköns oro, mörker, dåraktiga val och tveksamheter. De blinda ledde de galna i dinosauriernas mörka skåp. Vad tycker du om historien än så länge? Den är väldigt bra, va? Jag känner att det här är en av mina bästa historier. Alltså om man tänker på en bra historia utifrån premissen riktigt osammanhängande, svårt att ta till sig och identifiera sig med någon av huvudkaraktärerna eller några bikaraktärer i den mån det ens existerar. Osammanhängande berättat och högfrekventa, ofta förekommande harklingar. Då är det här en jättebra historia. Jag hoppas att du inte störs av vinden som rycker och viner i väggarna här. Jag har än så länge inte riktigt kontroll över ljud. Jag kan ingenting om ljud. Alltså det är så hemskt när man håller på med ljud 100% av sin tid som jag gör nu. Då är det väldigt svårt att inte veta något om det. Sa ödlan Ös till sin enda vän, ödlan Önika. Ödlan Önika var något mindre än ödlan Ös, vilket inte vill säga lite eftersom ödlan Ös var synnerligen liten, men söt. Ödlan Önika var inte söt. Ordet anskrämlig faller sig lätt på läppen. Den anskrämliga ödlan Önika och den ursöte ödlan Ös slog följe genom livet i det mörka dinosaurieskåpet, klättrade efter väggarna precis som de andra dinosaurierna och svalkade sig då och då vid de stora skåpsluckorna ut i den verkliga världen där däggdjuren dansade i ystra ringar i dimmornas följen i dimmornas släp, i dimmornas virvelvask. Så bestämde sig Önika och Ös för att rymma från skåpet. De var faktiskt små nog att kanske till äventyrs lyckas klämma sig ut genom skåpsluckan nummer 16. Den 16:e skåpsluckan som var kanske i största laget. Det var inga av de andra ödlorna som lyckades ta sig igenom den där skåpsluckan, och då inte ens tänka på de lite mindre luckorna som var otroligt komplexa i sin struktur. Kantiga, sågtandade luckkanter, små, mikroskopiskt små, eller försedda med galler så att man inte kunde sticka ut vare sig näbb, klo eller trut. Dinosaurierna refererade ofta till sina nosar som trutar. Förlåt. Det var så det var bara helt enkelt. Ja, för att göra en väldigt lång historia väldigt, väldigt mycket längre så ska jag nu berätta ungefär vad som hände morgonen när Önika och Ös bestämde sig för att fly. De vaknade exakt samtidigt eftersom de sov i samma hörn av det stora dinosaurieskåpet och bestämde sig för att idag var dagen. De såg varandras mörka ögon blänka och kunde se den andra lilla ödlan tänka att nu är denna dagen ny och det har blivit dags att fly. Tillsammans gick de undan en bit från de andra. Det var ju alltså, om du tänker att skåpet som dinosaurierna levde i vid den här tidpunkten för 65 miljoner år sedan, så var det ju alltså, kan man säga att det fanns i världen ungefär 300 miljarder olika dinosaurier av olika arter och snitt och form och färg. Och de fick ju alltså plats i det här skåpet som var ungefär lika stort som Bohuslän. Så det var ganska trångt då. Men därav inte sagt att de inte hade något utrymme alls. Det hade de faktiskt. De hade en liten space att gå åt sidan. Och det gjorde Önika och Ös. De gick åt sidan. Och trängde in sig i ett hörn vid skåpsluckan nummer 16. Och så hade de följande dialog. Ös, nu gör vi det. Önika, är du säker? Ös, nej, men vi gör det ändå. För jag är ingen liten kort. Alltså kortlek. Alltså jag spelar inte med mitt liv. Jag tar hellre risker än att vara kvar och spela med min värdighet. Ungefär så menade han. Det var författarens anmärkning. Önika. Okej, men vänta, jag måste hämta min tankbil. Ös. Din vad? Önika, min tankbil. Ös, vadå tankbil? Önika, jag måste ha med mig min tankbil om jag ska rymma. Lång paus. Önika går iväg en liten bit, kommer tillbaka med en överdimensionerad tankbil av röd plast. Hjulen låter fruktansvärt illa mot det härdade metallgolvet som utgör skåpets nedre botten. Ös. Vad i svordom är det där? Önika. Jag sa ju det. Min tankbil. Jag går ingenstans utan den. Ös. Men allvarligt talat, jag har aldrig sett dig dra omkring på den där. Önika. Då har du aldrig riktigt lärt känna mig. Tystnad. De båda dinosaurierna tittar på varandra i elektrisk bestörtning. Ös. Ja, du kan i alla fall inte ta med den ut genom skåpsluckan. Önika. Och varför inte det då? Ös. Därför att den kommer att förråda oss. Den låter för mycket och den kommer att kräva en väldig massa kraft att få ut genom skåpsluckan. Den är ju nästan lika stor som du. Önika. Det här är så typiskt dig, Ös. Alltid ska du stå där med dina good looks, dina långa ögonfransar och blinka flörtigt och säga att jag inte får ta med mig min tankbil. Det är så typiskt, det händer jämt. Ös, vad menar du? Det här har ju bokstavligen talat aldrig tidigare hänt i hela dinosauriernas liv och utveckling på jorden som kan beskrivas i termer av årmiljoner. Önika. Jaså, professorn, berätta mer. Hon himlar med ögonen, i den mån det ens är synligt i det mörka skåpet. Ös sväljer irriterat. Ös. Okej, nu drar vi. Skitsamma. Önika nickar. De börjar smyga fram mot skåpsluckan nummer 16. Tankbilen bullrar och mullrar. Ös stannar efter 4 steg, vänder sig aggressivt om. Önika. Snälla, lämna tankbilen. Önika. Aldrig. Tankbilen är min själ. Ös. Du vet att vi dinosaurier inte har själar, utan att vi av naturen är själlösa kritter som tomma på innehåll och tanke strövar över de deprimerande nejderna. Önika. Vad har du läst det där? Det är klart jag har en själ. ös var, Önika. Jag har det, ös. Jaha, men var har du den själen då? Önika. Jag sa ju det, i tankbilen. Plågad, utdragen, äppelsmakande tystnad. Höstäppelsmakande tystnad. Ös. Har du din själ i en tankbil av plast? Tystnad. Önika tittar skarpt på ös. Nickar en gång. Nu gör vi det här. De smyger vidare mot skåpslucka nummer 16. Tankbilen bullrar oroväckande. Kärlet med Önikas själ är inte smyganpassat. Plötsligt bryts den bullrande tystnaden av Tasse T-Rex som är ordningsvakthavande i skåpet just denna morgon. Han är över 3 kilometer lång och hög som ett hus. kommer fram till dem. Trasse. Vad i allra helfrundrans inre håller ni på med så här tidigt på morgonen, ungdomar? Jagava, jagava, jagava. Han hugger i alla riktningar efter ett inbillat hot. Hög som ett hus som han är. Med sina små armar försöker han komma åt och klia sig på näsan, men det är omöjligt och frustrationen därutav har åstadkommit hans digra missbruk av diverse stimulin. På den här tiden, vill jag bara skjuta in, så var dinosauriestimulin väldigt populära och vida utbredda i dinosaurieskåpet. Det som dinosaurier tog för att, så att säga, må bättre inom citattecken, som jag vill bara betona, det var kortsiktiga lösningar och var på inget sätt riktig bot mot dinosaurieplågorna. Det var allmän melankoli och smärta i leder och svans eller bristen på möjlighet att kunna klia sig på näsan, en sån basal sak. Alltså, det var brister i Tasses fall, Trasse eller Tasse vad han hette, så var det ju alltså bristen på en förmåga att kunna klia sig på truten, alltså slutet av truten, alltså trutslutet, som gjorde att han hade börjat missbruka då kallkåda. Det hade ju börjat med att han hade sagt då, han hade varit själv liten då, så hade han gått förbi en tall och så var det lite gammal kallkåda där, och då hade han sagt så här: vet ni vad stenåldersmänniskorna använde som tuggummi? Nej, sa hans kompisar. Ja, sån här kåda. Så tog han in det i munnen och så började han tugga och han fick tårar i ögonen för det var så äckligt, och sen fastnade käkarna och han fick åka till sjuksköterskemottagningen i Arjeplog där han sen fick lov att få någon slags lösningsmedel från stenåldern insprutat. Och allt det här var ju väldigt förnedrande för honom, speciellt med tanke på att stenåldern ännu inte hade inträffat vid den här tidpunkten. Vilket väckte väldigt många frågor i samhället, i det lilla häradet runt omkring. Och det hade ju då åstadkommit ett missbruk då av rang. Ös och Önika brydde sig alltså inte om Trasse, eftersom han inte riktigt var, så att säga, närvarande i rummet. Utan befann sig någon annanstans kämpande mot allsköns inbillade fasor. De smög vidare mot den vidöppna skåpsluckan nummer 16. Nu var de så nära att de kunde känna dunsterna av friheten. Tungt, regnblandat fantasarium som svepte in genom skåpsluckan och fyllde de båda två med en svårdefinierbar längtan bortom denna världen. De gick fram till skåpsluckan och tittade ut. Där utanför såg de ett landskap som inte liknade det tunga, tryckta svärtan i deras lilla skåp. Utanför vilade en stor, mossbelupen hed med olika däggdjur som sprang omkring och gjorde kullerbyttor och skedade och gick ner i spagat och gick på händer och rev ut sista kapitlet ur spännande romaner bara för jävlas och hängde i trapetser och hetsade hundar på varandras kompisar för att de hade sagt något otrevligt och tryckte pengar och tryckte i sängar och gjorde allt möjligt som däggdjur håller på med. Någonting som var är helt väsenskilt från dinosaurernas tryckta tillvaro i skåpets mörka valv. Vi måste ut, sa Ös. Ja visst, men tankbilen först fräste Önika som av någon anledning hade blivit väldigt ogin och långt ifrån den bästa vän som Ös hade vuxit upp med under sina första 900 år. Han lät Udda vara jämnt och försökte hjälpa Önika efter bästa förmåga. Tankbilen visade sig vara överraskande tung. Det tog emot både 1, 2 och 3 gånger mer än vad han hade förväntat sig. Han la axeln under och pressade på, men de små plasthjulen rev honom på hans delikata ödleskinn, blå och grönskimrande på hans söta lilla ödlekropp. Ah, du är så delikat, gnetade Önika och tryckte på med huvudet under tankbilen som gav ifrån sig ett gnisslande, kvidande läte, ungefär som när en gammal man sätter sig i ett badkar. Förlåt. Ljudet var för högt. Snälla Önika, vi kan inte fortsätta så här. Vi lämnar tankbilen här eller vi hoppar i alla fall ut själva först. Kommer inte på fråga, väste Önika med en röst som påminner om Lord Voldemorts röst i filmatiseringarna av de gamla Harry Potter-böckerna. Kall av fasa insåg Ös att Önika var hans ödesdigra ödla. Det fanns en gammal berättelse som han berättade för dinosauriebarn att en dag ska du möta en ödesdiger ödla och då kan du inte längre några drömmar odla. Det var, dinosaurier rimmar inte på slutljudet av ett ord utan på ödla och odla till exempel är ett rim på dinosauriespråk. Plötsligt hördes ett öronbedövande gnällande. Ner från taket i skåpet sänkte sig brontosaurusen Bullmamma. Brontosaurusen Bullmamma. Inte Bull utan Bull. Bullmamma. Kom fram till dem och frågade vad de höll på med. De försökte ljuga men det gick inte. Man får inte fly, sa Bullmamma. Och stängde igen skåpet och då kom meteoriten. Slut. Ah, sjukt jobbigt. Hade det inte varit för Önika och hennes tankbil innehållande hennes själ. Det är oklart om själen faktiskt var i tankbilen. Eller om det bara var en villfarelse från Önikas sida. Men det får vi aldrig veta. Slutet på den här historien är tyvärr så ömkligt att precis när Ös kunde ha flytt ut i friheten så hindrades han först av Önika och hennes tankbil, sen av Bullmamma och sen av meteoriten som definitivt gjorde slut på hela härligheten och plattade till skåpet. Utanför skåpet stod vi, alla däggdjuren, eller våra förfäder rättare sagt, som mest var små maskar i askar och tittade på den stora glödande stenen som med nästan ljusets hastighet kolliderade med, det var en kraftig överdrift att det var ljusets hastighet, men det här är ju en podcast och ingen vetenskaplig avhandling, som plattade till skåpet, det blåa lilla skåpet. Och det var så uttrycket dinosaurien sket i det blå skåpet uppkom. Det blev en liten platt blå fläck kvar. Och den lilla platta blåa fläcken, det blev Sverige. Ja. Så att tack ska du ha för att du har lyssnat på den här berättelsen. Avsnittet är ingalunda slut. Men snart. Innan dess kanske det är lite på sin plats att kommentera de här olika ganska kontroversiella uttalandena om dinosaurier som jag har berättat om här i det här avsnittet. Till att börja med så är dinosaurier alltså inte ödlor. Det är många som trodde det initialt, men det går inte att säga att de med absolut säkerhet och endräkt var ödlor. Och att de snarare kanske är besläktade med myglarna än med ödlorna. Det finns myglare idag som fortfarande bär vitten om dinosauriernas liv och leverne och hur det var att leva i skåpet. Så bevisligen måste ju en eller två eller tre dinosaurier ha, eller fyra dinosaurier ha, eller fem dinosaurier ha rymt från sitt fängelse i skåpet någon gång och fortplantat sig ute i den verkliga världen. Men om det här vet vi ganska lite. Vi vet ju däremot att vi har en väldigt stor kommunitet av myglare i världen idag. Vi ser dem ju var vi än går. Vi går ut i skogen, då ser vi myglare. De sitter på statyerna i stan och bajsar. Myglare. De flyger över stora sträckor, hav och till ryggar, lägger kontinenter under sina långa resor. Myglare, myglare, myglare. Det är klart att det sticker i ögonen på vissa människor som inte har möjlighet att flyga till exempel. Eller äta hamburgare på beställning när man vill. Det är klart att det finns människor som gärna skulle vilja vara en myglare. Men då vill jag säga det att det går inte. Därför att myglare har en mycket speciell... De kommer från en mycket speciell del av släktträdet. Vi delar helt enkelt ingenting med myglarna. Ja, förutom en viss ursprungskod som kanske finns i alla varelser på planeten jorden. Men visst är det spännande hur lite eller mycket som vi har gemensamt. Detta med ryggradsdjursidén till exempel. Att ryggraden och alla ben som sitter attachade, anslutna till det, till ryggraden, är liksom samma grej för alla djur som har den här typen av ben inne i sin kropp. Allt från valar till människor har, och insekter på ett sätt. Nej, jag har väl ingen aning. En orm. Alltså revben och en ryggrad. Och i vissa förekommande fall extremiteter fästa vid nämnda ryggrad. Skuldror, bäcken, händer och fötter. Att det finns som en likhet. Vi är som delar av samma byggsats, bara att man har byggt olika grejer med oss. Och allt det här är det myglarna som har gjort från början. Vi har myglats fram. Nej, inte myglats fram, det är fel uttryck. Det är ungefär som att säga, myglarna i skogen, de sjunger var dag. Alltså, utan det handlar om... Ja, vad handlar det om? Vad handlar det här om egentligen? Vad är det jag sitter och berättar för dig? Det är svårt. Man kan i alla fall känna en viss sympati med ödlan Ös som mötte den ödesdigra ödlan Önika och stupade precis vid målsnöret innan den stora meteoriten kallad Gandalf slog ner som ett dåligt beslut på en efterfest och förstörde allting. Och det är naturligtvis så sorgligt att alla himlens änglar klaga. Men alla jordens däggdjur, ja, de jublar, särskilt näbbdjur. Jag vet att det inte rimmar, men jag vill bara passa på att ge näbbdjuren en känga där, för att de har alltid varit extremt missunnsamma mot dinosauriernas sorgliga öde. De har aldrig visat någon sorts sympati eller ens respekt för det otroliga bagage som ändå finns i naturen. Och där resten av det här gamla skåpet där alla dinosaurierna levde är det land som vi kallar Sverige idag. Ett utplattat, sketet skåp i blåmetall. Det är vad dinosauriernas värld var. Vi lever och vandrar i reminenserna av ett dinosaurierike i mörker och like. Ett dike var dinosauriernas rike. Ett kolsvart hål. Men det är något som näbbdjuren inte tål. Och jag heter Henrik Ståhl. Och jag bor inte i en skål. Men trots det kan jag ge ifrån mig ett vrål när jag ser näbbdjuren som är så snål med dinosaurierna. Det finns något så otroligt provocerande i näbbdjurens totala brist på respekt för dinosauriernas väl och ve. Så jag har i min förening dinosauriernas väl och ve gett mig ut i skogen med en stor sten, satt upp den här stora stenen och så har jag skrivit med så här rödpenna på stenen: här är en sten. Ett tag tänkte jag att jag skulle nöja mig med det, för det var ju rätt. Men då hade det ju inte fyllt sitt syfte då, att vara en minnessten till dinosauriernas väl och ve. Så därför skrev jag: här är en sten som är en minnessten till dinosauriernas väl och ve. Näbbdjur, ta er i akt. Det här är en dinosaurietrakt. Och det är ju inte sant, för att det finns ju inga dinosaurier kvar. De är ju döda och uppruttnade allihopa. Men näbbdjuren gick dit, läste på stenen och sen började de klottra på den med sina näbbar. De doppade näbbarna i rödfärg. De doppade näbbarna i rödtjut och gnuggade av det på stenen. Och bröt därigenom det sigill som jag hade upplåtit för att dinosaurierna inte skulle vakna till liv igen. Därför att jag tror på det naturliga urvalet i bemärkelsen att dinosaurierna har haft sin tid. Det var olyckligt och sorgligt att de försvann, men de har försvunnit. Vi kan inte vända på tiden. Vi kan inte byta värld. Så därför har jag satt det här sigillet då, så att de inte kan vakna till liv igen genom magi. Eftersom stenar har den här magiska inverkan på, man kan göra allt möjligt med stenar. Man kan till exempel ta en sten och kasta den jättehårt på sin moster. Och då kommer enorma saker att hända. Följdeffekterna av det är gigantiska. Och sån kraft vilar det i stenar. Men när de höll på att smeta rödtjut på min sten, min minnessten, då bröt de mot en uråldrig lag att man inte får skända stenar. Och då vaknade alla dinosaurierna igen för en natt och dansade och skrattade och ylade och njöt av att vara utanför sitt skåp, utan stå i de tillplattade resterna av sitt gamla skåp. Och de visste varken ut eller in, men det spelade ingen roll. Och där susade ödlan Ös förbi i en virvlande tango tillsammans med sin ödesdigra ödlekompis Önika. Och här, titta där borta, där står brontosaurusen Bullmamma på en topp och skriker ut sin glädje och sitt hopp ifrån sin väldiga krökta kropp. Och T-rexen Trex som står och äter kex och skojar och skrattar och allt är ett spex. Han skriker och rumlar och ramlar omkring. Och han har uppfunnit små pinnar som han kan pilla på sin trutslut. Och fullmånen lyser över de samlade kropparna som dansar i en förhistorisk ysterdans. En dans de aldrig fick chans att dansa i det förhistoriska skåpets tvingande mörker. Deras ögon blickar upp mot fullmånen och ser den ofiltrerad för första gången. Inte längre någon luckas obevekliga passepartout emellan dem och friheten. Inte längre något galler som tvingar sin relief in i deras ödliga ödlekroppar. Ja, det var en vacker natt. En natt värd att minnas. En natt som jag, så länge jag lever, kommer att bära med mig som en av de finaste ögonblicken i mitt liv. Och därför vill jag tacka näbbdjuren för att de skändade min minnessten. Jag vill tacka näbbdjuren för att de är så benägna och in och peta och sabba i allting. För att utan deras ignorans så hade jag inte fått se detta som jag fick se. Och dinosaurierna hade inte fått denna sin sista natt 65 miljoner efter den stora katastrofen. Dinosaurierna hade inte fått sätta sin sista prägel på naturen i Sverige. Jag är stolt och glad och tacksam över att jag har fått se detta inför mina egna bara ögon. Alltså jag hade inga kläder på mina ögon när jag såg det. De var bara. Jag hade inga byxor på ögonen. Jag hade inga handskar på ögonen. Jag hade inga händer och tänder och klänningar på ögonen. Jag hade bara ögonen och ögonens ljusklara hinna. Som såg dinosaurierna hoppande grimma brinna i natten. Och så var det bara jag och katten. För så fort som solens första strålar gled som äppeljuicerenilar över nejden, så försvann dinosaurierna en efter en i takt med att de träffades av den gyllene strålarna. Svofs, klaufs, brofs, skandiliovofs, tammapofs, goff, goff, tram och baff. Så försvann de allihop. Inga dramatiska åthävor. De försvann mitt i en tanke, mitt i en rörelse. Oförmögna att kunna göra någonting åt saken, ryckte de liksom på sina dinosaurieaxlar. I tveksamma fall dinosaurieryggar, ryggslut, nackslut, huvud, gässa, ben, näbb. Och så var de borta igen. Och jag visste där jag stod att jag från och med nu måste ändra min förening för dinosauriernas väl och ve till näbbdjurens väl och ve istället. Därför jag visste att dinosaurierna hade gjort så mycket skada under sin natt där att de skulle, näbbdjuren som var orsaken till det här, skulle ju få hela opinionen emot sig. Och det är någonting som jag reagerar väldigt starkt på. Jag vill inte att en djurart ska ådra sig det allmännas ilska på det sättet som dinosaurierna gjorde till exempel. Utan jag bestämmer mig för att näbbdjuren ska skyddas. Och för att skydda näbbdjuren så måste jag få dem att tagga ner lite. Så att jag har tagit såna här gamla hantlar från ett gammalt gym som jag har köpt upp. Och så har jag ställt de här gamla hantlarna, de väger kanske 3-4 kilo. Så jag har ställt en hantel på varje näbbdjurs näbb. Så att de kan inte öppna näbben och säga en massa elaka grejer till folk som går förbi. Om det till exempel går förbi någon med barnvagn kan de säga så här: åh, titta, här kommer en barnvagn med sin människa. Och så skrattar de så här rått för att de insinuerar då att vi människor är slavar under våra egna former, så att säga. Att vi är slavar under ett... Klart man måste dra sitt barn i en barnvagn och så. Näbbdjur bär ju sina barn på näbben. Och det var därför jag var tvungen att ta i lite grann, för de har väldigt starka näbbar. Så jag var tvungen att ta i ordentligt och säga att att deras ögon blickar upp mot fullmånen och ser den ofiltrerad för första gången. Inte längre någon luckas obevekliga passepartout emellan dem och friheten. Inte längre något galler som tvingar sin relief in i deras ödliga ödlekroppar. Vilade en stor mossbelupen hed med olika däggdjur som sprang omkring och gjorde kullerbyttor och skedade och gick ner i spagat och gick på händer. Och rev ut sista kapitlet ur spännande romaner bara för jävlas. Och hängde i trapetser och hetsade hundar på varandras kompisar för att de hade sagt något otrevligt. Och tryckte pengar och tryckte i sängar. Och gjorde allt möjligt som däggdjur håller på med. Någonting som var helt väsenskilt från dinosauriernas tryckta tillvaro i skåpets mörka valv. Jaså, professorn, berätta mer. Hon himlar med ögonen i den mån det ens är synligt i det mörka skåpet. Ös sväljer irriterat. Ös. Okej, nu drar vi. Skitsamma. Önika nickar. De börjar smyga fram mot skåpslucka nummer 16. Tankbilen bullrar och mullrar. Ös stannar efter 4 steg, vänder sig aggressivt om. Önika, snälla, lämna tankbilen. Önika, aldrig, tankbilen är min själ. Ös, du vet att vi dinosaurier inte har själar, utan att vi av naturen är själlösa kritter som tomma på innehåll och tanke strövar över de deprimerande nejderna. Önika, vad har du läst det där? Det är klart jag har en själ. Ös, var? Önika, jag har det. Ös, jaha, men var har du den själen då? Önika, jag sa ju det, i tankbilen. Plågad. Utdragen, äppelsmakande tystnad. Höstäppelsmakande tystnad. Ös, har du din själ i en tankbil av plast? Tystnad.